Som sagt, jag var ju borta förra söndagen och då missade jag en härlig Dela tro-gudstjänst här. Men jag hörde ryktesvägen att det var ett väldigt spännande vittnesbörd där. Och då så tänkte jag fråga Inga-Maj om hon kunde dela det igen. För hon var framme och delade. Och nu har jag bett henne att dela det igen. För det passar lite in, tror jag, på temat här för idag också. Så välkommen fram, Inga-Maj. Det är så, man vill ju inte missa gudstjänsten, men ibland så måste man åka på visionskonferens med. Nej.
Hörs det bättre nu? Ja. Jag tycker kanske att det är ganska naturligt på något sätt. Vi ber och så får vi bönesvar. Det blir inte alltid som vi vill, men sådär. Ja, men så är det. När det är förbön i kyrkan i alla fall så går jag emellanåt dit. Inte alltid kanske, men emellanåt. Och jag har kanske inte alltid något sånt där precis som jag vill att det här vill jag att du ska be för. Det kan ju vara så, men för ett par veckor sedan var det inte så i alla fall. Utan jag sa det att du får be för veckan som kommer och du får be för framtiden liksom. Och en del kan ju tycka som är väldigt unga som är innan och andra, vadå för framtid. Men jag har en ganska lång framtid, hoppas jag. Att den är fin och den är lång och framtiden. Och jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Hur kommer mitt liv att se ut? Så jag sa, du får be för det. Och det var Fredrik jag stod jämte då. Och han bad en lång och en härlig bön. En innehållsrik och god bön. Över mig och det som är mitt. Och så nämnde han någonting som jag inte hade nämnt. Och som han, var inte vet jag. Så bara sa han det. Och så vill jag särskilt tänka på det här, sa han. Och det var så mitt i prick. Det som oroar mig lite grann ändå. Som ligger där och skaver lite. Och det nämnde han vid namn precis. Så det var rätt häftigt. Tack Fredrik.
Tack Gud. Men tack och tack Inga-Maj att du delade det. Jätteroligt att få höra vad Gud gör i förbönen. Ska vi stå upp och be tillsammans? Tack Gud att du är här. Vi är så glada att höra om att du talar till oss i förbönen och i andra sammanhang. Tack att du är en Gud som har kärlek och omsorg om oss och vill tala till oss. Och nu ber vi att du ska tala till oss i och genom predikan. Förbarma dig över mig så att jag får tala dina ord till uppbyggelse och uppmuntran, tröst och att det får föda någonting i oss när vi lyssnar på den här predikan. Att det får förvandla oss och vi blir mer lika dig och får en ännu större längtan efter att leva nära dig och varandra. Amen. Varsågod och sitt. Jag blev lite sporrad här när Anders nämnde om att elektriker också kan, ja, att vi är en del elektriker och tjänar Gud. Det var så kul för att på visionskonferensen så gick jag och Jenny var på ett spår där som handlade om det, en växande församling. Och då så var Rickard Lundgren där. Och det var ju lite häftigt. Han har ju alltså, jag vet inte hur bra ni känner honom, men han har ju lite förankringar här i det här området i alla fall. Lite släkt i församlingen och så. Han har ju varit evangelist inom Ekumeniakyrkan och missionsförbundet lite grann kanske, men han har ju framförallt varit med och i det här församlingsgrundande programmet i många år och varit med och startat upp nya församlingar och så. Men han var där och talade och så sa han det att det här är sista gången som jag får träda fram som elektriker, sa han och förkunna Guds ord. Han är utbildad gymnasieelektriker då och har väl jobbat lite grann så där kanske. Men han har ju framförallt varit förkunnare och rest mycket och undervisat och sådär. Predikat i många länder. Men nu på den här visionskonferensen så blev han ju ordinerad då som pastor för första gången. Men ända fram tills nu har jag varit elektriker, sa han, och det har funkat bra det med. Så att vi kan vara uppmuntrade av att Gud kan använda oss allihopa. Man behöver inte vara pastoriserad för att kunna vara använd av Gud. Och det tycker jag är, det var ganska roligt att höra. Och ganska skönt också faktiskt att han delade med sig av det. Ja, jag tänkte jag skulle dela lite från början av apostlagärningarna här idag. Ni hörde ju inledningsordet som Anders läste. Och jag tänkte att jag skulle bara vilja ta med er i de första verserna där av det han läste än en gång. Det står så här i vers, apostlagärningarna, vers 42, kapitel 2, vers 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Och sen hörde ni själva Anders läsa resten här. Och jag tycker det är en sån fantastisk berättelse det här i inledningen av apostlagärningarna om hur församlingen levde i en underbar gemenskap med varandra. Sen vet vi att de hade utmaningar, precis som alla gemenskaper och så. Det får vi läsa om lite längre fram i apostlagärningarna sen. Men det var en fantastisk nära gemenskap. Både i församlingen där man liksom delade allt. Och det är ju en väldigt utmanande text där också. Hur de sålde sina egendomar och delade på allting och så vidare. Sen kanske inte det alltid varit så enkelt heller. Men det fanns en kärlek. Man delade allt. Man ville stötta varandra. Man ville vara i nära gemenskap med varandra. Och det här är för mig i alla fall en väldigt härlig vision som målas upp av hur Gud tänker sig att församlingen ska fungera. Och därför så kommer jag idag att tala över de fyra benen som bär en levande församling. Och vad passar väl bättre om man ska tala om de fyra benen än att plocka fram en vanlig stol? Och jag i alla fall sitter väldigt bra på stolar. Om man har fyra ben. Jag vet inte, har du provat att sitta på en trebent stol någon gång? Ja, en del nickar så där. Det kan ha sina risker kan jag säga. Om man liksom råkar vicka lite för mycket åt något håll så kan man tappa balansen på en sån. Det är i alla fall min erfarenhet. Så därför så tycker jag det är lite spännande med de här fyra benen som lyfts fram i det här bibelordet då. Och det här är ju en liten klassiker, men jag tänker att den är viktig att vi får med oss. Vad är det då som gör en församling levande? Ja, det finns många sätt att beskriva en församling. Man kan tala om verksamheter, program, musikstil, lokaler eller organisation. Men när vi öppnar apostlagärningarna och ser den allra första församlingen så möter vi något kanske mycket enklare och mycket djupare än det. I Apostlagärningarna 2:42 så talas det om att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och vid bönerna. Och här får vi de här fyra benen, fyra grundpelare skulle man kunna säga också, som bar den första församlingen. Och jag vill påstå att det är samma fyra ben, pelare, som bär en levande församling även idag. För det första då så var det apostlarnas undervisning. Det är ordet som formar oss. Texten säger att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Det betyder att de första kristna, de byggde inte sin tro på känslor, traditioner eller egna idéer. De byggde på apostlarnas vittnesbörd om Jesus, det som vi nu idag kallar evangeliet. Och Jesus själv säger i Johannesevangeliet i 8:e kapitlet vers 31. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och vad betyder det för oss idag? Ja, vi behöver mer än inspiration. Vi behöver den här bibliska förankringen. Det är bara en undervisning som bygger på Bibeln. Som har kraft att förvandla oss på ett positivt sätt så att vi blir lika Jesus. Och Bibeln, det är inte bara en bok som vi läser ibland. Utan det är Guds ord som formar våra liv. Och därför tycker jag det är så bra nu när vi läser och lyssnar på Bibeln genom apostlagärningarna som vi gör tillsammans här i församlingen. För då kan Gud tala till oss och bygga upp oss. Och vi har ju den här gemensamma bibelläsningsplanen här i församlingen nu. Där vi läser Apostlagärningarna just nu. 5 verser ungefär varje dag. Ett kapitel i veckan. Och jag hoppas att många håller ut. Och jag förstår att det kan vara lite svårt kanske om man inte är van att läsa Bibeln. Sådär. Men det här är fullt överkomligt. Och kommer du lite efter så försök att läsa i fatt. Och nu har du sommar här snart så du får ännu mer tid att läsa i fatt. Och lyssna i fatt. Själv lyssnar jag mycket på Bibeln och blir väldigt välsignad av det. Det är ett enkelt sätt när man sitter och åker bil att lyssna på Bibeln. Och liksom bli marinerad av Guds sanningar på det sättet. Och det finns ett allvar i det här, för en församling som inte undervisas utifrån Bibeln kan ju lätt drivas av andra trender och komma av spår så här. Men en församling som håller fast vid Guds ord, vid Bibeln, det blir en församling som står stadigt, precis som den här stolen gör. Ordet är inte till för att bekräfta oss, det är till för att förvandla oss. Glöm aldrig det. Därför är det viktigt att ta del av det. För det andra så har vi gemenskapen. Delat liv. Det är det andra benet på den här stolen. Gemenskapen. Och ordet som används i grekiskan, det är det här ordet koinonia. Det kanske ni har talat om. Det fanns ju en musikgrupp som hette det. När jag var lite yngre. Det här koinonia, det betyder ju gemenskap på grekiska. Men det kan också betyda delaktighet, delande, ansvar. Det är ett väldigt djupt ord som innebär en djup gemenskap när man delar livet med varandra. Och det beskrivs här att alla de troende var tillsammans. De delade på allt de ägde faktiskt i den första församlingen. Och det kan ju kännas lite utmanande för oss idag. Jag tror... kanske inte riktigt på det här med egendomsgemenskap, att det är vägen framåt. Men jag tror på att Gud vill att vi ska vara delaktiga i varandras liv ännu mer. Och stötta varandra, bära varandra. Det finns något otroligt starkt och viktigt i det. Som jag tror alla församlingar kan utveckla. Vad betyder det för oss idag? Jo, ensamheten är en av vår tids största utmaningar. Det tror jag vi kan vara överens om. Och då kan vi som kyrka få vara en familj, en extra familj för människor och för varandra. Där vi är mycket mer än en förening. Men gemenskap, det kräver ju också mod att våga öppna sitt hem, sitt hjärta. Kanske allra svårast nu för det att öppna sin kalender och verkligen ge tid för varandra i gemenskap. Det handlar om att bära varandras bördor som det talas om i Galaterbrevet 6:2. Gemenskap är inte något vi går till. Det är något vi bygger tillsammans. Det tredje benet på stolen, det är brödsbrytelsen. Kristus i centrum. Och det här syftar ju på nattvarden, men också på de gemensamma måltiderna som var vanliga i den första urkristna församlingen. Och Jesus, han säger ju i Lukas 22:19, gör detta till minne av mig, säger han när de firar nattvard. Nattvarden är en djup gemenskap med Jesus. Men jag tror också att när vi har måltidsgemenskap och vi inte kanske firar nattvard, så är det också ett slags uttryck för gemenskap med Jesus Kristus. När vi delar vardagen på det sättet i vår, kanske i vår bönegrupp, vår hemgrupp, i vår omsorgsgrupp som vi har i kyrkan. Jag tänker att den kan få fungera på det sättet. Och jag vill utmana oss allihopa att försöka när vi möts att få en stund extra för att fördjupa gemenskapen. Att vi inte bara planerar med vår almanacka kanske, utan att vi också verkligen försöker att dela varandras liv, stötta varandra, bära varandra. Och när de bröt brödet så upplevde de Kristi död och uppståndelse i nattvarden. Men det här var inte bara en ritual för dem, utan det var ett hjärteslag i deras gemenskap när de möttes för de här agapemåltiderna som deras nattvarder kallades i början där, som var mer av en gemenskap, en gemenskapsmåltid där man firade nattvard i den. Nattvarden, den påminner också om att vi lever av nåd, inte av prestation. Det här är nåd som vi möts av när vi är i en kristen gemenskap. Den påminner om att vi är ett i Kristus. Och gemenskap i måltid och i den här nära gemenskapen som en liten grupp kan betyda. Den helar också och motverkar splittring på olika sätt. Brödsbrytelsen påminner oss om att allt börjar och slutar med Jesus. Det fjärde, det är bönerna, församlingens andedräkt. Det är det fjärde benet på stolen. Och lägg märke till pluralformen här, att de pratar om bönerna i apostlagärningarna. De hade regelbundna gemensamma böner. Och det här är ju en liten utmaning för oss idag i vår stressade tillvaro. Men man kan se att det här genomsyrade den första församlingen. Att de hade ett böneliv tillsammans. Både enskilt men också tillsammans. I Apostlagärningarna 3:1 så läser vi om att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Man levde i bön. Man bad varje dag i templet. Judarna gjorde det. Och det här fortsatte den första församlingen med. Man deltog i de judiska bönerna. Man fortsatte be. Och det här tycker jag är en liten utmaning för oss. Att tänka att man har en bönetimme varje dag. Det skulle vara, jag tror för många kristna, både en utmaning men också en stor välsignelse. Om vi kunde ta tid på det sättet att söka Gud tillsammans. Bön var inte en programpunkt. Det var deras livsrytm. Och vad betyder det för oss? Ja, bön tror jag inte Gud vill ska vara vår sista utväg som det kan bli ibland. Utan det ska vara vår första respons i livet på allting. En församling som ber är en församling som rör sig i Guds kraft. Och det kan vi se i historien, i väckelshistorien, att när människor börjar be då händer det alltid saker. Bön förenar, det förvandlar, det förnyar. Bön är som syret i församlingens lungor, om man ska använda den bilden. Bön är inte något vi gör, det är något vi lever i. Och när alla de här fyra benen bär, då ser vi det resultatet som vi kan läsa om i Apostlagärningarna. Det står så här i vers 47. Herren ökade varje dag skaran med dem som blev frälsta. Det här är ju en helt fantastisk vision. Människor kom till tro varje dag och församlingen växte på grund av att den helige ande hade format den här djupa gemenskapen i församlingen som både var en andlig men också en väldigt nära mänsklig gemenskap. Det var inte deras program som bar frukt. Det var inte deras strategi. Det var inte deras kreativitet. Det var de fyra benen. Ordet, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. När de fanns på plats, då blir församlingen levande, varm, centrerad på Kristus och fylld av andens kraft. Och vi kan ha med oss lite utmaningar, kanske lite frågor utifrån det här. Och jag ställer dem till oss alla och till mig själv här. Vilket av de fyra benen behöver du stärka i ditt liv? Vilket behöver vi stärka som församling? Och vad skulle hända om vi som de första kristna höll troget fast vid alla de här fyra benen? Och det gör vi kanske till viss del, men om vi ännu mer gjorde det. Och jag tror att den här bilden som målas upp här i Apostlagärningarna 2 på den första församlingen, den här nära gemenskapen som man hade med varandra där, det är ett fint exempel på hur bra allt kan fungera när en församling är fylld med och ledd av den heliga ande. För det här är ingenting som vi själva kan prestera fram, utan Det är genom att Gud fyller oss och leder oss som det här tar form. I Romarbrevet 5:5 så står det så här. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det är nåd, men det är också så att vi behöver vara öppna för den heliga ande. Vi behöver låta den heliga ande genomsyra oss för att vi ska kunna bygga den här fina gemenskapen. Annars så blir det bara tungt och prestation. När vi är brinnande eller starkt glödande för Gud så blir vi uppfyllda med hans agapé-kärlek som det heter på grekiska. Som är en speciell typ av kärlek som bara Gud kan ge. Som han har patent på, kan man säga. Sen finns det annan mänsklig, medmänsklig kärlek och så vidare. Men den här agapé-gudskärleken, den är bara någonting som kommer genom Guds närvaro i våra liv. Och när den kommer så får vi en fungerande gemenskap. Och vi kunde ju också läsa om att det verkade som att det löste sig med ekonomi. Det löste sig med mycket annat också när Gud fick fylla församlingen på det sättet. Och för att det här ska kunna ske så tror jag att det är viktigt att vi alla är fyllda med den heliga ande. Och jag tror att vi behöver, många av oss, starka gudsmöten och en uppfyllelse av den heliga ande för att kunna vara så här starkt glödande och brinnande. Det vet alla som har varit kristna ett tag att det går lite upp och ner så här i livet, och för oss alla tror jag. Och det är inte enkelt att vara brinnande alltid, att vara glödande och att ha Jesus i centrum på det sättet. Men det man kan se som en viktig grundpunkt och som jag skulle vilja slå ett slag för här idag, det är att, och det ser man genom hela kristendomens historia, att när vi får möta Gud och får ett starkt Guds förvandlande möte så förändrar det våra liv och gör kanske också att vi börjar längta mer efter Gud, vi börjar söka honom mer, och därför så tror jag att det är en viktig nyckel som vi behöver be om, var och en av oss, att vi ska få möta Gud på ett personligt sätt som förvandlar oss. Och i alla fall ett av de sätt som jag tror är det sättet som många får uppleva det här på, det är när man får förbön med handpåläggning. I en förbönssituation, det kan ske i kyrkan, vid gudstjänsten, det kan ske kanske i en hemgrupp, i en konferens, när du är med en vän. Det kan ske på många olika ställen. Men just det här när vi ber för varandra med handpåläggning, det ser vi i Bibeln att det för en stor välsignelse med oss. Och jag tror också att man ska vara öppen för alla andra typer av starka gudsmöten. De kan ske när man är själv i naturen eller i badkaret. Eller jag har hört alla möjliga vittnesbörd så. Så att det behöver inte vara med handpåläggning. Men just det här att man söker att få ett starkt livsförvandlande gudsmöte. Vi ser det i Bibeln med Mose, med Paulus, med Petrus. Alla de här kan man se hade någon typ av ett eller flera stora gudsmöten som förvandlade deras liv. Och det blev som en språngbräda in i lärjungaskap och efterföljelse av Jesus. Och jag vill vara tydlig med att jag tror att Gud vill bygga en ny kultur här i församlingen. Och vi ser redan att den håller på att ske. Det var ett härligt vittnesbörd som Inga-Maj delade här om hur hon upplevde att Gud mötte henne vid förbönen. Och vi har ökat ut vår förbönsplats, ungdomarna har gjort i ordning där. Så att den är större nu, och det är en markering i sig att det här är någonting som vi värdesätter och vi tror på i gudstjänsten. Och jag skulle vilja lyfta fram att den personliga förbönen, den handlar inte om att man är i kris, absolut så. Utan det handlar mer om att man söker personlig förbön framförallt för att man vill ha mer av Jesus och den heliga ande i sitt liv. Och här tror jag att vi kan tänka annorlunda, tänka lite nytt kring det här med förbön. Det är möjligt att du redan tänker så. Men jag har under min tid som pastor i många år i olika församlingar mött många bilder av att, Att man tänker att, att gå till förbön, det gör man bara när det är absolut kris eller man lever i stark synd eller någonting. Men det är ju inte alls så som Gud har tänkt det, utan Gud har tänkt sig att förbönsplatsen ska vara en plats för alla som längtar efter mer av Gud. Och jag hoppas att vi ännu mer ska kunna bygga den kulturen här i församlingen, att det blir naturligt att söka sig dit för att man längtar efter Gud. Sen kan man ha behov som man behöver hjälp med. Och det är väl fantastiskt att få dela det med någon i en förbönssituation, i trygghet med någon som inte delar det vidare och som vill stå tillsammans i bön med dig. Och förutom att bli uppfylld av den helige ande, som är kanske det viktigaste vi kan bli vid förbönen, så kan man få del av hans kärlek. Vi kan få uppleva tröst, uppmuntran, kraft, inre och själsligt och andligt helande. Och fysiskt helande. Och profetiska tilltal kan vi få. Och det kan ju ske antingen väldigt tydligt, men också lite kanske lite mer genom att någon ber på ett sätt som gör att vi känner att Gud är här och talar till oss. Och jag tror att Gud vill att det här ska bli en ännu starkare del i våran församling. Och i vårt liv. Och det är stor glädje att jag har liksom under tiden jag har varit pastor här och sett att det har ökat antalet människor som söker förbön i våra gudstjänster. Förbönsplatsen har blivit mer frekvent besökt. Och vi har en hel del människor som också har vittnat om att Gud möter dem när de får förbön. Att de blir fyllda med den helige ande. Och ett exempel är Fredrik Gärdestrand som ofta söker förbön. Jag har frågat honom om han fick använda honom som exempel här idag. Jag tycker det är så roligt att se det Gud gör i hans liv. Han har under den tiden jag har varit pastor i alla fall. Vi har sett en utveckling i hans liv, tycker jag. Av att han har blivit ännu mer hängiven och brinnande för Gud. Och han har också varit mycket i förbön. Jag ser att han söker sig till förbönsplatsen. Och blir välsignad där på olika sätt. Och han var ju framme och vittnade för 2 veckor sedan också om hur Gud hade helat hans knä här. När han hade varit lite orolig inför att springa Göteborgsvarvet. Han hade så ont i sitt knä och kunde inte starta mänskligt sätt som han uttryckte det. Men fick förbön och Gud helade honom så han kunde springa 2,1 mil cirka. Det är ju helt fantastiskt, får jag säga. Jag skulle ha svårt att friska och springa så långt. Men det är en helt annan sak. Han behövde helande för sitt knä i alla fall. Och det här är bara ett litet exempel på vad Gud gör i en av våra härliga personer här i församlingen. Men det är många andra som jag ser har börjat söka sig till förbönsplatsen. Och som Gud verkar i era liv. Några i styrelsen och andra här i församlingen. Där man väldigt tydligt ser den här längtan som växer. Och att ni tar steg närmare Jesus. Och börjar att glöda och brinna lite mer för honom. Det är fantastiskt roligt. Så fortsätt på den vägen. Jag tror att det här är en startpunkt för oss lite. En begynnande liten förnyelse som har börjat här. Ta vara på den och häng på. Det är spännande att få göra det här tillsammans. Jag har själv blivit väldigt välsignad genom åren när jag har sökt förbön. Och jag brukar göra det så ofta jag kan själv. Det är även här. Ibland när jag är förebedjare brukar jag ta och passa på slutet. När andra har gått därifrån så ber någon av förebedjarna be för mig också. Som pastor behöver man alltid bli påfylld, kan jag säga. Och det är så härligt att få dela med varandra. Så det är någonting som har betytt mycket för mig. Och under några år så kämpade jag väldigt mycket. För jag hade fått den här sjukdomen ulcerös kolit. En inflammation i tjocktarmen som kan vara väldigt allvarlig. Jag hade väl en hyfsat mild variant ändå. Men det var ändå väldigt besvärligt för mig som pastor att ha en sån sjukdom. Gjorde att jag var orolig. Att ibland så hände det att man liksom var orolig för vad kan hända idag och så vidare. Och man mådde inte bra. Jag åt medicin under några år för det här. Och bad hela tiden om förbön i olika situationer. och vid olika förbönstillfällen. Och det här, det var väldigt många gånger som jag gick till förbön och bad om att få förbön just för att Gud skulle hela det här. Och du vet väl själv hur det kan vara när man har någonting som ja, man bär på något sjukdomstillstånd som är jobbigt. Man går till förbön, man lyfter fram det. Man känner, ja, men kan jag komma med det här igen? Känner man liksom, nu har jag nämnt det 30 gånger här i förbön. Liksom, och förbeder har bett för mig. Men jag fortsatte. Jag höll på i några år. Och rätt som det var, vid ett tillfälle, så kände jag att någonting hände i min mage och mina tarmar. Och efter det ögonblicket när jag fick förbön så behövde jag inte använda någon medicin. Jag kände att jag har blivit frisk och jag slutade använda medicinen. Och det ska man vara försiktig med om man inte väldigt tydligt upplever det. Men jag upplevde att jag skulle göra det. Och jag har aldrig haft några problem efter det och inte behövt äta någon medicin. Och det här är alltså en sjukdom som om man läser om den och pratar med läkarna, som jag i alla fall fick information om, så är den egentligen obotlig. Att man kan inte bli av med den på ett naturligt sätt. Utan har man en gång fått den så kommer den i alla fall i olika skov sen i livet. Men Gud, all ära till honom. Jag har inte fått tillbaka något skov efter det här för många, många år sedan. Och jag tror att det var min uthållighet att ändå gå till förbön och våga berätta om att be för det här. Och att Gud verkade över tid genom att människor bad för mig och så kom Gud och helade. Och jag gör i alla fall en tydlig koppling till att det var viktigt med att jag vågade och var uthållig i att gång på gång på gång gå till förbön och be om förbön för det här. Så jag vill bara uppmuntra dig, om du bär på någon sjukdom eller någonting som du kämpar med i ditt liv, ge inte upp. Gå till förbön. Även om du har gjort det många gånger, så rätt som det är så kan det bli som för mig, att Gud griper in när någon ber för dig och du får uppleva den här förvandlingen. Man kan också se att när man tittar på växande församlingar i Sverige och i världen, så är det här en tydlig grej som ofta finns där, att bönen överhuvudtaget är väldigt stark och att man erbjuder förbön i samlingar och att många tar del av det. Man har utbildade förebedjare. Det här är en livsnär på något sätt med den personliga förbönen. Det är väldigt vanligt i växande församlingar i alla fall att det finns där och att det är någonting som man värderar högt. Och det tycker jag också kan vara lite tecken för oss att det här kan vara en viktig sak att tänka på. Så min uppmaning till oss alla är: sök att få förbön med handpåläggning. Där kan ditt gudsmöte komma. När vi gör det så är det också viktigt att vi vågar släppa kontrollen. Och det gäller i livet överhuvudtaget. Och jag tror att när vi läser den här texten från Apostlagärningarna 2 så kan vi läsa om en församling där alla på något sätt litade på den helige andes ledning och kraft. Där man hade liksom släppt kontrollen, man hade släppt garden, man liksom var i ett flöde där den helige ande fick leda dem. Och jag tror att det här är en utmaning till oss allihopa, att låta den helige ande få göra det han vill, vad han vill med oss, med vår kropp, med vårt liv, med våra relationer. Och det är då som jag tror vi öppnar oss också för det här djupare gudsmötet och förvandlingen. Och jag vill använda den här bilden av en bil också. Du kanske behöver lätta på handbromsen. Jag tror att det kan vara så att många kristna av lite rädsla har dragit i handbromsen i sitt kristna liv. Och man kör liksom handbromsen. Har du provat att göra det med bilen en gång? Gör inte det. Det är inte bra. Det börjar lukta efter ett tag. Jag gjorde det när jag var ung någon gång. Så där, av misstag. Jag hade glömt att köra det med handbromsen i. Men det var inte så bra. Och jag tror tyvärr att en del kristna kanske av rädsla har dragit i handbromsen. Men våga släppa handbromsen i det kristna liv. Våga lita på den helige ande. Släpp kontrollen till honom. Och låt honom få ta över ratten också, skulle jag vilja rekommendera. För håller vi krampaktigt i den och vill styra allting själva, då tror jag också vi kan liksom hindra Gud från att göra fantastiska saker i våra liv. Så släpp ratten till Jesus och den helige ande. Låt oss be tillsammans. Ska vi stå upp? Mm. Tack Gud att du finns för att skapa en underbar gemenskap i våran församling. Du längtar efter att vi ska dela livet med varandra. Du längtar efter att möta oss på ett personligt sätt och som gemenskap med din närvaro och kärlek. Det är bara din kärlek som kan förvandla oss, Gud. Vi vet det. Och vi är i desperat behov av mer av dig, Jesus. Av mer av din kärlek. Kom, helige Ande. Kom och fyll oss. Låt oss få släppa handbromsen om vi har dragit i den. Ge oss nåd att våga släppa över ratten och att du får styra våra liv. Du vet att det här kan kännas lite nervöst, att våga släppa kontrollen, våga låta dig få ta över i våra liv. Men uppmuntra oss. Få oss att förstå att det här är vägen framåt. Och låt oss få bli välsignade när vi gör det också. Vi ber att vi allihopa, när vi tar små steg i att låta dig få större utrymme i våra liv, att vi också blir välsignade och upplever att det blir något väldigt gott av det. Kom och gör det och låt gemenskapen och livet här i våran församling få blomstra på ett underbart sätt. Amen. Varsågod och sitta.